Kapitel 8. Om krafterna i naturen. Min vän. En sammanhang med den så kallade döda naturen. Ett uttryck som vi ju kommit överens om är mycket oegentligt. Borde vi väl också språka lite om de stora krafter som verkar i naturen. Men väntar du dig att jag ska tala om dem alla? Så bedrar du dig. Det vore helt enkelt omöjligt av det enkla skäl att det finns så många krafter som vi ännu icke har upptäckt. Krafter vilkas verkningar vi glimtvis kunna skönja, särskilt på det hemlighetsfulla och okulta området, men som driver sitt lönliga spel, utan att vi vet det minsta om dem. Men låt oss tala om en kraft, som vi känner eller tror oss tjäna. Låt oss tala om den dragningskraft, som verkar mellan allt, som är fysisk materia. Skulle man väga sig på att värdesätta naturens krafter, så borde denna få högsta priset. Ty det är ett oerhört arbete den utför i stort som i smått. Vill du pröva i det lilla hur den verkar? Så skär av en kork några runda skivor av olika storlek och lägg dem försiktigt ett litet stycke, högst 5 cm, ifrån varandra i ett fat med vatten. Men lägg dem icke för nära fatets kant. Låt fatet stå orört en stund och du ska få se hur alla korkbitarna dragas till varandra och slutligen samlas i en klunga med de större bitarna i mitten. Oaktat vattnet gjort ett visst motstånd mot korkbitarnas rörelse, har deras små massor haft en så stark dragningskraft att den fört dem alla tillsammans. Några har kanske slutit sig till fatets kant, som ju också utövat en viss dragning. Men om de ursprungliga avstånden icke är för stora, så samlas de flesta korkbitarna omkring den största. Du kan också lägga märke till att deras rörelser i början är mycket långsamma. Men i mån som två bitar närmar sig varandra ökar de farten. Och när de är mycket nära, rusar de emot varandra. En bekräftelse på den kända lagen att dragningskraften står i omvänt förhållande till avståndets kvadrat. Nåväl. Samma kraft som utförde detta lilla konststycke yppar sig i naturen på olika sätt och åstadkommer där de största resultat. Den verkar mellan de oändligt små partiklar, varav en kropp består, så att denna icke faller sönder. Den kallas då kohesion, eller då den verkar mellan små delar av olika slag, till exempel trä och lim, adhesion. Den verkar mellan jordens massa och de föremål som finnas på jordytan och kallas då tyngdkraft. Den verkar också ute i det stora världsalltet på oändliga avstånd mellan solen och planeterna, ja mellan alla himfyra kroppar, hur avlägsna de än må vara från varandra, och kallas då gravitation. Den ena massan drar den andra till sig, men alltid med den verkan att det är den mindre massan som förvaras så god och går den större delen av vägen. Den större massan går endast helt obetydligt den mindre till mötes, alldeles som korkbitarna i vattnet. Nu är du kanske orolig för hur det ska komma att gå med jorden. Om den alltjämt dras mot solen, så ska den väl kanske snart nog störta in i detta glödande klot. Det har ingen fara. Jorden påverkas också alltjämt av en annan kraft, som verkar i rätt vinkel mot dragningskraften till solen, och därför går hon en medelväg mellan båda riktningarna och beskriver en nästan cirkelformig bana omkring solen. Kan du föreställa dig hur det skulle vara om denna stora naturkraft icke funnits? Om du kastade en boll upp i luften, skulle du aldrig mera se skymten av den. Den skulle fortsätta ut världsrymden och aldrig komma tillbaka. Men det är fara värt att din arm följde med, ty funnits sig den sammanhållande kraften mellan smådelarna i din kropp. Skulle den vid minsta rörelse falla sönder, några hus kunde inte uppföras, ty minsta vindpust skulle komma dem att ramla. Jorden skulle slungas ut i världsrymden och med en hastighet av 4 mil i sekunden avlägsna sig från solen. Denna vår välsignade ljus- och värmekälla skulle synas oss allt mindre och mindre. Efter några år skulle den inte synas oss större än en vanlig fixstjärna. Vi skulle förstelna mörker och köld. Du kan då förstå hur välsignat det är att denna allmänna dragningskraft finnes och vilket oerhört stort arbete den utför i det tysta. Med själv kan man likna den vid en benstomme, omkring vilken hela skapelsen är uppbyggd. Ty utan den skulle solen förgås, vår jord falla sönder, och allt vad därpå är malas till stoft. Man har kommit de lagar på spåren, efter vilka denna tysta kraft verkar. Det har de lärda med otrolig möda och skarpsinnighet utfunderat. Men vad tyngdkraften i själva verket är, det har ännu ingen lyckats förklara. De stora hemligheterna behåller skaparen för sig själv. Det finns en annan kraft, som du också ska ägna en tacksam tanke. Man vore frestad beteckna den som en motsats mot tyngdkraften, emedan den förmår att draga vätskor upp i hårfina rör, då tyngdkraften däremot strävar att draga dem nedåt. Det märkliga är emellertid, att denna kapillärkraft endast är en tillämpning i ett visst fall av den allmänna dragningskraften. Det är rörets väggar, ändå de fuktats av vätskan, som dragade ena uppåt. Men att förklara detta under skulle bliva för vidlyftet för mitt lilla brev. Jag har endast velat fästa din uppmärksamhet på denna i det lilla verkande kraft, emedan den spelar en så ofantlig roll i naturens hushållning. Det är tack vare denna kraft som växterna kunna uppsuga sin näring ur jorden. Har du någonsin tänkt över det undret? Att ett högt träd kan ur jorden draga upp de safter det behöver genom sina rötter, sin stam och sina grenar ända ut i bladen. Är det inte märkvärdigt att det är en med tyngdkraften besläktad, ja ur denna härled kraft, som här verkar i alldeles motsatt riktning mot denna. Hur välsignat är det icke, att naturen förfogar över denna hemlighetsfulla A-kraft. Ty vad vore jorden utan kapillärkraften? En stenöken, utan ett träd, utan en blomma, utan ett grönt strå. Tyngdkraften och kapillärkraften står alltid till människans förfogande och hon använder dem snart sagt i varje handvändning utan att göra sig reda för att det är med den förras tillhjälp hon till exempel slår i ett glas vatten eller väger ett kilo smör i köket. Och med den senare så hon tar upp en bläckplump med läskpappret. Så är också förhållandet med en annan övermåttan stor kraft i naturen, vars värde vi icke nog kunna uppskatta. Kanske anar du att jag menar solvärmet. Vad har icke den uträttat för storverk på vår jord och hur är den icke i varje minut allas vår outömliga kraftkälla? Eller vilken tror du förrättar det största arbetet på vår jord? Månne vinden, som driver skeppet på dess färd över oceanen eller i sin vredare framfart bryter ner den sekel gamla furan och slår omkull människors boningar. Månne vattenfallet, som drar den surrande kvarnstenen och lyfter den tunga stångjärnshammaren. Eller är det måhända elden, som upptänd under lokomotivets ångpanna, i svindlande fart drar det långa rasslande bandtåget? Nej, ingen av dessa tre. Det finns en, som är starkare och som uträttar med en både luft, vatten och eld. Och det är solen, ty hon behärskar luften. Hon råder över vattnet och hon är eldens moder. Elementen är och henne underdåniga. De hämtar alla sin kraft från henne. Det är solen, som sätter vinden i rörelse och spänner orkanens vingar. Det är solen, som en gång har upplyftat det vatten, som faller ned på kvarnhjulet och förmår detta att vända sig kring sin axel. Ja, även det stenkol, som kastas under lokomotivets ångpanna, är ett alster av solens värme, skrinlagt under en tid, då det fanns överflöd av bränsle på vår jord och framdraget i ljuset, då annat bränsle började tryta, och icke nog härmed, det är solens värmande stråle, som underhåller det organiska livet på vår jord i alla dess tusentals skiftande former, som öppnar blommornas kalk och mognar trädens frukter, som gjuter liv i hela den rika djurvärlden och framlockar rosor på människans kind. Överallt är det solens dallrande ettervåg, som stiger ner den långa vägen och rör om bland elementen på jorden. Likasom fordomängeln i Bethesdas damm, det är inte att undra på. Om flera av forntidens folk dyrkade solen som en gudomlighet, de uttryckte därmed sin tacksamhet för dess välsignade gåvor. Även vi ser i solen vår största välgörarinna. Till henne förutan härskade här endast tystnad, mörker och köld. Jorden vore ett stelnat lik, och dock är hon så långt borta. Sina rika skatter av värme och ljus sänder hon oss den ofattligt långa vägen av 148 miljoner kilometer. Ett avstånd så stort att ett snällt tåg i oavbruten gång med en hastighet av 5,5 mil i timme skulle hålla på i mer än 300 år för att komma fram. Men solens postgång är snabbare. Hennes dallrande stråle behöver endast 8¼ minut för den långa resan. Även solvärmets kraft utnyttjar människan i varje ögonblick av sitt liv utan att tänka därpå. Utan att i allmänhet ägna en känsla av tacksamhet åt dess välsignelser. Hon har dem till skänks. Och människan är i regel icke tacksam för det hon för utan något sitt eget arbete. Men det finns andra krafter i naturen, som människan genom ett oerhört arbete själv lyckats frammana och som hon därför sätter mera pris på, är hur de icke till närmelsevis är av samma betydelse för henne som de vi nyss talat om. Ja, hon har ju i själva verket i årtusenden levat dem förutan. Jag tänker nu särskilt på elektriciteten. Hur länge har icke denna underbara kraft legat bunden, utan att någon haft en aning om den? En miljoner år har djungeln flammat och torden rullat över jorden. Men först i våra dagar har det lyckats människan att utnyttja denna, som man kan tycka, obändiga naturkraft. Redan under gamla tiden var det en känd sak att om man gned Bernstein asterisk mot ylle, asterisk Bernstein heter på grekiska elektron, därav namnet elektricitet, så kunde den draga till sig lättare föremål. Du kan själv göra samma experiment med glas eller lack, men föga anade man då vilken utomordentligt betydelsefull kraft som därvid gav ett mycket ringa utslag av sin slumrande förmåga. En 200 år studerade de lärda dessa små besynnerliga fenomen utan att förstå deras stora betydelse. Först under det senast förflutna seklet har dessa studier lett till mera praktiska resultat. Men nu har också på de sista 25 åren den elektriska kraften fått en användning som är storartad och lovar att bliva det ännu mera. Nu icke allenast upplyser den våra bostäder, gator och torg. Den utför också alla slags arbeten. Den hissar oss upp till vindsvåningen i de högsta hus. Den drar våra spårvagnar och järnvägståg. Den bär våra bud med blixtens hastighet över hela jorden. Ja, vi står redan färdiga att med dess hjälp kunna värma våra rum och grädda våra puddingar. Och denna kraft kan man leda vart man vill på det längsta avstånd bara med en liten koppartråd. Ja, i vissa fall till och med utan tråd. Är det icke ett under? Människorna är också stolta över att det är de som hava upptäckt denna kraft och lärt sig att framkalla och begagna henne. Och dock, vad betyder denna kraft mot de ständigt verkande stora kraftkällor som vi fått till skänks? Tyngdkraften och solvärmet. Kännedomen om elektriciteten som en nyttig kraft är emellertid inte mer än 100 år gammal. Vad kan man icke vänta sig att människan ännu kan finna på att uppdaga? Vilka rika möjligheter kan man icke tänka sig att naturen ännu döljer? Möjligheter, vilka slumrar till dess människan kommer och upptäcker dem. Kanske till en början bara som ett kuriöst litet fenomen, men vilka sedan kunna få den mest vittgående praktiska användning. Av detta skola vi tills vidare lära oss att vetenskapen inte vet allt om naturens hemligheter, utan att mycket, oändligt mycket, återstår att uppdaga och studera. Särskilt är ju hela den osynliga världen ett alldeles okänt forskningsfält, som säkerligen kommer att bjuda på många intressanta och överraskande upptäckter, när vetenskapen en gång finner sig manad att inlåta sig på detta studium. Du ska därför komma ihåg att vara försiktig i ditt omdöme och inte genast säga ””! Det är omöjligt. Om du får höra talas om något nytt som inte på vanligt sätt kan förklaras. Det har många förut sagt om saker som nu är de alldagligaste ting, till exempel om järnvägar och telegraf. Du ska vara visare än dessa och tänka ””! Jag vill vänta med mitt omdöme. Kanske ligger det något under det där, fast jag inte förstår det. Se, då är du en förståndig flicka, tycker morfar. Kapitel 9. En liten titt ut i världsrymden. Min lilla reskamrat, nu har du följt mig så snällt genom alla riken på jorden. Vi har gjort den allra minsta lilla visit i människo, djur, växt och stenrikena. Ja, även i de tysta krafternas stora laboratorium. Inte för att lära känna dem, utan för att lära oss förstå hur och litet vi i själva verket känner av den underfula värld vi lever i. Och, som en stor filosof har sagt, är det ju vishetens begynnelse att veta att man ingenting vet. Vad säger du nu? Om vi för ett ögonblick skulle lämna jorden och sväva ut i det oändliga rummet som gapar runt om vårt lilla klot. Om vi skulle trotsa världsrymdens oerhörda sköld för att få kasta en enda liten blick på det stora universum, som dock utan jämförelse är den fysiska skapelsens största under, men inte förväntade att få en stor och omfattande överblick över hela världsmaskineriet. Det skulle inte rymmas i 100 sådana brev som detta. Nej, jag måste inskränka mig till att giva dig en aning om vilka kolossala mått man har att räkna med så snart man ger sig ut på strövtåg i världsrymden. Det ska kanske bättre än något annat komma din lilla svindlande tanke att stanna stum av häpnad och tillbedjan inför skaparens majestät. Låt oss då av skyldigaktning för storhet och rang först rikta vår flykt till solen, vår planets moder och välgörarinna. Du vet redan av mitt förra brev, hur svindlande långt det är härifrån till solen, och dock är det så som ett avstånd i världsrymden försvinnande litet. Men har du någon aning om hur stort själva solklotet är? Inte det. Då vill jag söka förmå din fantasi att fatta denna storhet. Men om jag säger dig att solens diameter är 138,000 mil eller mer än 108 gånger större än jordens, så blir du inte mycket klokare för det. Låt oss därför taga en annan jämförelsebild, som mera sätter fantasin i rörelse. Tänk dig att solen vore befolkad av människor, lika stora i förhållande till solen, som vi är och det i förhållande till vår jord. En sådan solmänniska skulle vara en väldigt jätte, måttande 200 meter i längd. I liggande ställning skulle han knappast rymmas på hela Vasabron i Stockholm, och reste han sig upp skulle Riddarholmskyrkans torn vara honom litet för kort till käpp. Du skulle ledigt kunna stå rak under hålfoten på hans stövlar. Ännu vanskligare är det att få någon föreställning om solens volym. Tiden uppgiften att dess kubikinnehåll är 1,400 biljoner kubikmil är föga upplysande. Men försök till en början att räkna till en biljon. Ska du få se hur svårt det är att fatta detta tal? Du kan, om du är mycket snabb i tungan, räkna till 200 i minuten. Det går. Om du står ut att räkna oavbrutet natt och dag minus 288,000 på ett dygn. Och således hinner du på ett helt år räkna till i runt tal 100 miljoner. Men det är ju bara en tiotusendel av en biljon. Om således någon vid tiden för Kristi födelse skulle ha börjat räkna och hans efterkommande led efter led hade fortsatt, så hade man ännu den dag idag är icke hunnit räkna till mera än en femtedel av en biljon. Och för att räkna upp talet 1,400 biljoner skulle det således behövas 4 miljoner år. Men nu var det ju fråga om 1,400 biljoner kubikmil. Då måste du ju också avfatta hur stor en kubikmil är. Där. Menar du? En tårning vars sida är en mil. Det är riktigt. Men därmed har din fantasi knappast tagit någon notis om hur stort detta mått i själva verket är. En tysk vetenskapsman, professor Bernstein, har sökt besvara denna fråga genom att beräkna hur mycket som kan rymmas i en låda av en kubikmils storlek. Och se här vad han åtagit sig att plocka in i en sådan. Först tar han alla byggnader och fästningar och slott och herrgårdar i hela Tyskland. Därefter London, Paris, Wien och andra huvudstäder i Europa. Men som detta inte förslår långt, tar han alla övriga städer i Europa. Ännu är dock lådan endast till en fjärdedel fylld. Han tar alla skepp på haven. Förslår ingenting, han tillgriper Egyptens pyramider, Amerikas fabriker. Ja, allt som av människohänder är gjort på jorden, och ännu är lådan knappast mera än till hälften fylld. Nu skakar han om den, så att innehållet stuvar sig bättre och börjar sedan plocka in människor. Europas 350 miljoner, för vilka världen eljest är för trång, rymmas i syskonbädd i fyra varv. Ja, hela jordens befolkning upptar icke mer än omkring 30 varv i lådan. Ännu är det således gott rum. Han tar hela djurvärlden, allt som krälar och simmar och flyger på jord, i hav och i luft, och ännu finns det rum kvar. Han måste till slut lägga dit ett stycke av Himalaya. Jag vill ej åtaga mig att kontrollera den lärde professorns kalkyler. Men även om de i någon mån skulle vara överdrivna, bjuder de dock alla respekt för en kubikmil och ännu mera för solens volym. Och vad vetar vi om solkroppens fysiska beskaffenhet? Ja, därom har de lärda i alla tider tvistat. Den ena teorin har avlöst den andra. Men nu är man nog ganska enig om att den består av gaser i glödande tillstånd. Men då dessa gaser på klotets yta möter världsrymdens sköld, så kondenseras de, likasom imma avsätter sig, då man andas på en kall fönsterruta. Detta skal av flytande materia i permanent vitglödning, den S. K. fotosfören, är det som utsänder det intensiva solljuset. Funnes icke detta glödande skal, skulle det väldiga gasklotet säkerligen förefalla oss mycket ljusvagare. Ty även under starkaste upphettning alstrar gaser icke något intensivare ljus. Det är först sedan en fast eller flytande kropp i gasen bringas till glödning, som en kraftigare ljusverkan åstadkommes. Det ser du i en vanlig gaslåga. Ensam lyser den ganska klent. men sätter man en glödstrumpa i lågan, så bur det ett betydligt starkare sken. Men inne i det väldiga gasklotet kokade och sjuder och rätt som det är bur det eruption, som spränger hål på det lysande skalet. Och genom hålet ser vi då det ljusvaga gasklotet, som därför ser ut som en mörk fläck. Sådana solfläckar uppstår och försvinna efter några månader minus såren läkas minus ehur. Nos nedsträckte k-likhetstecken selvom. De stundom kunna vara så stora som 5 gånger jordens diameter. Men ur dessa hål utslungar solkroppen eldsflammor till en höjd av 1000 mil ut i rymden. Då kan du förstå vilka oerhörda krafter som driva sitt spel på detta väldiga eldklot. Ja, sådan är den jättelika himlakropp som är medelpunkten i vårt solsystem, kring vilken alla våra syskonplaneter beskriver sina nästan cirkelformiga banor, och från vilken de alla får ljus, värme och liv. Jag skulle önska att du kunde göra dig en liten föreställning om hur obetydliga dessa planeter i själva verket är och i jämförelse med solen och särskilt i jämförelse med deras avstånd från solen, och därför vill jag bygga upp åt dig en modell i en mycket liten skala av hela vårt solsystem. ... Vill du närmare studera dessa utomjordiska förhållanden kan du låsa strövtåg i världsrymden, som jag skrev för 20 år sedan. Det är ur den boken följande bud är hämtad. Antag då att mitt på Gustav Adolfs torg i Stockholm ligger ett stort klot, som föreställer solen. Det har en diameter av 1,3 m, och är således något större än det största vagnshjul. Om nu hela systemet krympte ihop i samma förhållande, var skulle då planeterna befinna sig och hur stora skulle de vara? Jo, Merkurius, som vandrar solen närmast, skulle hava en liten ärtas storlek. Diam. Likhetstecken 0,46 cm höga parentes och ligga vid Fredsgatans början i hörnet av Arvfurstens palats. Du är ju så hemmastad i Stockholm, att du känner till vägen, som bör ut till Kungsholmen. Annars kan du lätt skaffa dig en liten karta över Stockholm och få ge mig på. Eller ännu bättre, jag ska även uppgiva avstånden i steg, långa steg. Så kan du själv på en rak landsväg stega upp avstånden och tänka dig klotens storlek. Nåväl. Den lilla ärta, som föreställer Merkurius, ligger på 69 stegs avstånd från solen. Sedan kommer Venus. Hon är så stor som en liten hasselnöt. Det. Likhetstecken 1,17 cm höga parentes och ligger på Fredsgatan mitt mellan Gustav Adolfs torg och Drottninggatan på 130 stegs avstånd. Vår jord, som vi finner så stor, har likaledes i modellen krympt ihop till en hasselnöts storlek. Det. Likhetstecken 1,19 cm höga parentes och ligger i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan på 180 stegs avstånd. Sedan kommer Mars. Inte större än en vanlig ärta. Det. Likhetstecken 0,62 cm höga parentes och ligger vid Fria Konsternas Akademi på 272 stegs avstånd. Nu vet du nog att utanför dessa de 4 närmaste planeterna kretsar en hel svärm av mycket små planeter. De S. K. Asteroiderna. Vilka sannolikt icke är annat än brottstycken av en större planet. Som sprungit sönder. Eller som kanske aldrig från början blev hel som de andra. Man känner redan mer än 400 sådana och flera upptäcker man årligen. I vår lilla modell är de endast små sand- och stoftkorn utströdda mellan Vasabron och järnvägsspåret. Därefter möter oss Jupiter, den största av planeterna. I vår modell dock är större än ett litet kägelklot. Det. Likhetstecken 13,4 cm höga parentes. Den ligger mitt för det nya stadshuset på 930 stegs avstånd. Sedan åka sig avstånden betydligt. Saturnus. Som inte är större än en stor apelsin. Det. Likhetstecken 10,7 cm höga parentes. Ligger vid Kungsholms torg på 1,700 stegs avstånd. Uranus är som ett mycket litet äpple. Det. Likhetstecken 5,17 cm höga parentes och ligger vid avvägen till Marieberg på 3,430 stegs avstånd. Och Neptunus, den yttersta av våra kända planeter, är ett något större äpple. Det. Likhetstecken 5,62 cm höga parentes och ligger ända borta vid Tranebergsbro på ett avstånd av 370 steg från centrum. Vilket storartat slösar i med rum i solsystemet och vilken noggrannhet i krafternas avvägning. då ett litet klot av ett vagnshjuls storlek kan hålla i tygen små bollar och stoftkorn, kringspridda på mer än 4 kilometers avstånd. Men vad är väl avstånden inom vårt solsystem mot dem som möter oss? Då vi utanför denna lilla ögrupp svävar ut i världsrymden för att söka oss fram till det oss närmaste solsystemet. Ja, ty du vet ju det, att alla de strålande fixstjärnor, som tindrar på fästet en klar vinternatt, är och solar som vår sol, antagligen kringsvärmar även de av planeter, månar och kometer. Nåväl, skulle vi fortsätta att bygga vår modell och utanför vår yttersta planet Neptunus, där den befinner sig vid Tranebergsbro, speja efter den oss närmaste solen, så skulle knappast något jordiskt avstånd räcka till. Tiden skulle ligga någonstädes i Sydamerika. Men för att nu återgå från modellen till verkligheten, så är det här fråga om så oerhörda avstånd att man för att möta dem har antagit en ny mötande enhet. Kilometern förslår ju ingenting. Man har då valt en väglängd, som ljusstrålen till ryggaläger på ett helt är. Då ljuset fortplantar sig med en hastighet av 30,000 mil i sekunden och det går 3,536,000 sekunder på ett är. Så håller denna världsrymdens längdenhet, som kallas ett ljusår, den lilla nätta längden av 946,080,000,000 eller i runt tal 1 biljon mil. Uppmätt med denna måttstock låg till exempel avståndet till polstjärnan vara 30 ljusår. Vilket således betyder att om denna stjärna i detta nu skulle slockna, så skulle den ännu i 30 år härefter fortfarande att leda seglaren på havet. Är det inte underbart att tänka sig avstånd så stora att den snabbfotade ljusstrålen, som på 8¼ min, kilar iväg från solen till jorden, behöver åratal för att tillryggalägga dem? Nu undrar du säkert hur det varit möjligt att uppmätta alla dessa avstånd i den ändlösa världsrymden. Ja, det må du väl undra. Och inte kan jag i ett litet brev beskriva vilka sinnrika vägar vetenskapsmännen gått. Vilket mödosamt arbete de utfört för att avlocka stjärnvärlden dess hemligheter. Men det kan jag säga dig, att avstånden inom vårt eget solsystem är så många gånger beräknade och kontrollerade, att de känner man med ganska stor noggrannhet. Utanför vårt solsystem åter är och helt naturligt avståndsberäkningarna mycket svävande. Därför man nöjer sig med sannolikheter och jämförelser. Men all erfarenhet av nyare beräkningar antyder att man snarare underskattat avståndens storlek än tvärtom. Det är emellertid endast ett 20-tal av de klarast lysande stjärnorna, vilkas avstånd man verkligen kan sågas hava uppmätt, och dessa varierar mellan 4 och 22 ljusår. Sedan har man varit hänvisad till sannolikhetsberäkningar, grundade på den med avståndens tillväxt minskade ljusstyrkan. Och då har man uppdelat stjärnorna efter deras ljusstyrkagrupper och antagit att dessas avstånd varierar mellan 100 och 500 ljusår. Detta rör bara de för blotta ögat synliga stjärnorna. Men nu vet du ju att Vintergatans vackra ljus, bälte, om man betraktar det genom ett starkt teleskop, visar sig bestå av en otalig mängd små stjärnor, som ligger så tätt och är och så ljusvaga att de verkar bara som en dims löja. Ska man väga sig på en gissning, ty något annat kan det inte här bli tal om, rörande avstånden till detta stjärnmoln, så måste man tillgripa tiotusentals ljusår. Som du vet sträcker sig Vintergatan runt om hela himlen på både norra och södra hemisfären. Detta har föranlett astronomerna till det antagandet att Vintergatan är en enda sammanhörande stjärnogrupp, och att alla de stjärnor vi ser med blotta ögat jämte var egen lilla sol endast är och en försvinnande liten del av denna stjärngrupp, som raknar sina individer i miljoner och som ligger utbredd över en rymd, vilken måhända måste uppskattas i hundratusentals ljusår. Och hela denna myllrande stjärna här är icke ett stelnat kaos. Den lever och den rullar. Vart enda klot har sin av eviga lagar strängt utstakade bana, där det rusar fram en fart så svindlande snabb att en kanonkulas flykt i jämförelse därmed är som skidpaddans krälande. Att det oaktat de stjärnor vi ser icke under seklen nämnvärt ändrat sitt låg på himlen, de kallas ju också fixstjärnor, visar bäst hur oändligt avlägsna de är. Men att de dock röra sig har på senare tider, särskilt med fotografiens hjälp, ådagalagts, och det är med stöd därav man kunnat beräkna i vilken riktning vår egen sol med alla sina drabanter ilar framåt genom rymden. Och tänk dig nu att alla dessa lysande stjärnor är och glödande solar, omkretsade lika som vår sol av planeter, vilka alla är och bärare av liv, av plantor, djur och mänskliga varelser. Och försök sedan om du kan att göra det en föreställning om vilken bokföring det måste vara för de höga väsen som under Guds ledning är och satta att tillvarataga alla dessa varelsers intressen, så att alla vederfärens icke blott rättvisa utan även den kärleksfullaste ömhet komma höger citationstecken att icke en sparv faller till marken hans vilja förutan, men utanför Vintergatans yttersta gränser finnes väl ingenting. Där gapar väl, menar du, den tomma rymden utan ett spår av ljus eller liv? Nej, det ska du icke inbilla dig. Astronomernas beväpnade äga har här och där på firmamentet upptäckt små ljusfläckar av de mest fantastiska former, som i vissa fall antyder att den glödande materia som utsonder detta ljus är stadig virvlande dans, eller rättare sagt var det för måhända miljoner år sedan. Ty så länge har ljusbudet från dessa fjärran trakter varit på väg, innan det nådde vårt äga. Man antar nu att varje sådan ljusfläck eller nebulosa är en ny Vintergata, kanske av samma utsträckning som den vi tillhöra, men belägen på miljoner eller miljarder ljusårs avstånd från oss. Skulle vi kunna förflytta oss till en så oerhört avlägsen värld, så skulle vi kanske komma att se hela vår praktfulla Vintergata som en sådan liten ljusfläck, som endast med hjälp av de starkaste instrument kunde upptäckas. Och sådana nebulosor finnas många, som vi med beväpnat äga kunna se, och säkert ännu flera, som vi aldrig får se en skymt av. Finnes det väl något slut på världsrymden? Finnes det någon gräns för skapelsen? Säkerligen icke. Vår järvaste fantasi svindlar. Vår livligaste inbildningskraft förlamas, när vi vilja försöka att fatta det skapade. Hur mycket orimligare vore det icke då att söka begripa skaparen? Han komma höger citationstecken som hängde på intet sitt muralod, när han murade världen. Inför honom må vi nedfalla i stum tillbedjan. Din morfar. X. Om döden käraste min vän. Vi har hittills nästan uteslutande talat om den synliga skapelsen och om livet. Denna skapelses mångskiftande former. I mina följande brev vill jag försöka giva dig en inblick i den osynliga värld som omger oss, och lära dig förstå dess livsvillkor och lyckomöjligheter. Men till denna osynliga värld leder en port, som vi alla förr eller senare måste passera. Vi kallar den döden. Det kan då vara i sin ordning att först tala lite om denna underliga förvandling, som människorna i allmänhet så litet förstå och så ogärna höra talas om. Du tycker kanske själv att detta ämne är lite obehagligt. Du, som är ung, som spritter av liv och känner dess välsignade välbehag i varje fiber av din kropp. Inte vill du tänka på döden. Du tycker väl morfar är grym, som valt ett sådant ämne för sitt brev idag. Så får du inte tänka, vännen min. Det är just för att lära dig förstå den verkliga innebörden av denna förvandling, som jag idag vill tala om den. Det hoppas jag ska bättre än något annat medel förta dess skrämmande inflytande. Har du sett någon då? Någon som stått dig nära i livet. Det vore inte ett underligt, om du därvid skulle ha känt dig lite hemsk till mods. De kära ögon, som sett så vänligt på dig, är och brustna. De läppar, du så ofta kysst, är och härda och slutna. De händer, som klappat dig, är och stela och kalla. Ja, det kan inte nekas, att det är en ful och frånstötande bud den döda företer. Och det är inte att undra över, om människor i allmänhet känner sig skrämda av denna skräckbild, som är det synliga slutet av ett jordeliv. Därför talar människorna nästan aldrig om döden. Därför tänker de icke gärna på den. Och om de någon gång måste göra det, så är det alltid med en hemlig tillförsikt, att för dem är denna tidpunkt så långt avlägsen, att det är något som nästan inte angår dem. Och dock är det något som vi alla måste genomgå. Ingenting doktor vissare än att vi skola då. Och ingenting ovissare än när det kommer att ske. En åldring lider sig fram genom sjukdom och umbäranden, tills döden slutligen kommer som en efterlängtad befriare. En annan stupar i sin medelålder nästan knall och fall för en häftig sjukdom. En annan återslocknar i sin späda barndom, som när man blåser ut ett ljus. En ryckes bort mitt under en livlig verksamhet, där han ännu har så mycket ogjort. En annan går sysslolös och släpar på ett som man kan tycka ganglöst liv. Döden är en underlig herre, som inte synes fästa något avseende vid ålder, livsuppgift eller världsliga företråden. Han måste handla efter alldeles särskilda lagar, som vi icke tjäna. Ofta kommer han oväntad, oftast ovälkommen. Människorna hava också i sina avbildningar av döden givit honom en avskräckande gestalt. Ett benrangel med en lie i hand. Ett tecken till att han är ute för att meja ned människor som han mejar gräset. Ja, så ser döden ut, när man betraktar den från jordisk synpunkt. Men nu skola vi se den från andra sidan om gravens förlåt. Man bör se allting från olika sidor. Tänk dig nu, att det är en gammal gumma, som ligger på sitt yttersta. Hon har under ett långt och strävsamt liv hyst en levande tro på Gud. En glad förtröstan till hans ledning. Och därför har alltid känt sig nöjd och lycklig. Hur än livets stormar skakat henne. Denna hennes fromma tro har i livet omsatt sig till godhet mot alla dem som kommit henne nära. Fastän hon själv haft mycket litet av jordiska ägodelar, har hon av varmt hjärta delat med sig åt dem som haft ännu mindre. Och alltid har hon haft ett uppmuntrande ord, ett klokt råd, ett vänligt intresse för alla dem som hos henne sökt tröst i sina bekymmer. Nu ligger hon så stilla och känner att hon kanske inte har långt igen. Hon tänker, som hon alltid har tänkt, ske Guds vilja. Vid hennes bädd sitter hennes dotter, som älskar sin mor över allt annat på jorden. Hon är djupt gripen. Ty nu förstår hon att skilsmässans stund är kommen, men sorgen har sammanpressat hennes bröst. Hon kan varken tala eller gråta. Hon fäster en ängslig, förtvivlad blick på sin mor. Hon är dock icke den enda närvarande vid denna dödsbädd. Där står även en ljus ande gestalt. Det är den döendes skyddsängel, som hela livet igenom följt hennes steg och glädjat sig åt hennes barnafroma renhet. Nu har han kommit för att hämta henne och står där och fröjdar sig åt att få hälsa henne välkommen till en ljusare värld. Men han är inte ensam. Här kommer flera ljusa gestalter. Hon som en gång var hennes mor. En annan som varit hennes son. En vän som stått henne nära. En annan som hon genom sina kärleksfulla förmaningar och böner räddat från att gå vilse i livet. De kommer den ena efter den andra. Det är som hade det gått ut en budkavel i himlen för att samla alla den gamlas vänner. Nu vill jag dem vara med. Ty det är en glad fest i ljusets värld. När man därför välkomnar en pugrim, som kommer hem efter väl fullbordad jordevandring. De hälsar alla vördnadsfullt på skyddsängeln, som står där så strålande vacker i skinande vita kläder. Han ler emot dem och går ett tecken att de skola vara stilla, ty nu har dödsarbetet börjat och då för den döende på intet sätt störas. De bara smyger sig fram och ser henne in i ögonen. Ett svagt leende krusar den gamlas läppar. Där hon ligger med det grånade huvudet mot kudden. Hennes andliga sinnen börjar vakna i samma mån som de jordiska försvagas. Kanske är hon ett bekant ansikte. Eller känner hon den välgörande värmen av deras böner. Vilka knäböjar vid hennes huvudgård. En av hennes andvänner har fört med sig en fiol och spelar en sakta smekande melodi. Den sjuka slår ännu en gång upp ögonen. Hon hör musiken och undrar varifrån den kommer, men hon sluter dem igen och faller i en medvetslös dvala. Låt oss se vad som nu försiggår. Du minns från mina första brev att människoanden under sin vandring på jorden är iklädd två kroppar. Den fysiska och den astrala, eller som den också kallas själen. De har varit så intimt förenade som det är tänkbart. Men nu måste de skiljas. Ty den fysiska kroppen är utsliten. Den orkar inte längre fullgöra sina många viktiga förrättningar och då kan inte själen stanna kvar. Det är som om de nu för en sista gång tog varandra i famn och sedan småningom började lösgöra sig från varandra. Först frigöras ben och armar, sedan bålen och sist huvudet. Och den frigjorda själen, som är oändligt elastisk, flyter ut ur den döendes huvud och svävar nu i upprätt ställning över huvudgården. De ljusa andeväsen, som kommit för att hämta sin vän, lägger henne varsamt på ett hyende, flätat av palmblad och smyckat med rosor. Nu öppnar hon ögonen och ser sig förvånad omkring. Men hon sluter dem snart igen. Hon är så trött. Hon förstår ej att hon passerat gränsen. Hon tror att hon drömmer. Och hon vill ej störa sin dröm. Tiden är så ljuvlig. Hon känner sig så lätt och glad. Hon vet ej varför. Men hon har en obestämd känsla av att hon sover. Och hon vill inte vakna. Då hör hon snyftningar och gråt. Det är hennes dotter, som sitter och håller den kallnade handen i sin och nu ger luft åt sin smärta. Återslår hon upp ögonen. Hon ser som i en dimma det välkända sjukrummet och sin dotter knäböjande vid sången. Hon försöker säga några tröstande ord men hon kan inte göra sig förstådd. Och den förnimmelse av välbehag hon nyss kände grumlas av denna klagan, som hon ej kan stilla. Men nu får hon också syn på de ljusa gestalter som står samlade omkring hennes läger. Hennes son böjer sig över henne och viskar i hennes öra ”höger” mor. Du älskade. Välkommen. Ett saligt leende strålar ut från hennes ansikte. Hon har känt igenom honom. Slår armarna om hans hals och säger ”höger” tack. Sedan ser hon på de andra. Känner igenom dem och ler emot dem. Men hon är för matt att tala. Ögonen slutas på nytt och hon faller i en ljuvlig domning. Välbehag lyfter henne på sina armar. De svävar ut ur rummet upp genom rymden. Det lilla triumftåget försvinner i fjärran. Nu förstår jag att du gärna ville följa med den befriade anden på hennes luftiga förd och se var hon stannar och hur hon för det där uppe. Men du förlugnade så länge. Kanske får vi tillfälle att språka om sådana saker en annan gång. Jag har ännu några ord att säga dig om döden. Och det var ju därom detta brev skulle handla. Av den lilla tavla du sett kan du förstå att döden icke är den farliga buse som människor velat göra honom till, utan en befrielsens ängel, som varsamt och lätt låser de jordiska bojorna och återför anden till hans rätta hem. Du vet själv hur skönt det är. Då vårterminen är slut och du får lämna skolan och alla läxor och flytta ut på landet. Då är du fritt för att tumla om i skog och hagar bland blommor och bin. Men ännu mycket skönare måste det kännas för den befriade anden att efter ett väl fullbordat jordeliv få flytta upp till sommarlandet. Där uppe. Där kärlekens sol strålar i en för oss ofattbar glans och det andliga ljuset bryter sig i ett så rikt spektrum att var och en kan mottaga de strålar som bäst passar för honom. Men du kan också förstå att inte är döden lika skön för alla och inte får alla komma till de ljusa världarna. Det gives grader i detta som i allt. Den som varit hård och kall och inte hyst någon medkänsla för andras lidande. Den som aldrig haft behov av andras kärlek och aldrig själv hyst denna känsla i sitt bröst. Han mötes icke av ljusa andevänner. Ty han har aldrig ägt några. Ensam för han letar sig fram till den torftiga boning han berett sig i den andra världen. Och där lår han nog få känna hur galet och dystert det är att vara ensam. Än värre går det naturligtvis den som här i livet varit en grov brottsling. Jag menar nu inte bara sådana som förbrutit sig mot den mänskliga lagen, utan även sådana som mot bättre vetande trampat under fötterna den gudomliga lag, som bjuder oss att vara sanna, goda och rena. Sådana som med list bedragit sina medmänniskor eller med hårdhet utsugit deras arbetskraft för att själva rikta sig. Sådana som sällt sig i laster och släpat sin själ i smutsen, för de är döden en förskräckelsens konung och detta med allt fog. Ty deras uppvaknande på den andra sidan är hemskt över all beskrivning. Men du förstår också att mellan de ytterlighetsvarelser jag har tecknat finns en oändlig mängd av grader. Hela den stora hopen av människor som levat oklanderligt, men också utan att ha uträttat något verkligt gott. Sådana som ännu icke vaknat till medvetande om att de är evighetsvarelser. Att de står i ansvar inför sig själva hur de begagnat de tillfällen jordelivet erbjuder dem för att växa. Men för dem alla ter sig uppvaknandet efter döden i full överensstämmelse med deras liv. Ju varmare deras hjärtan varit för det goda och sanna, även om de icke haft någon verklig religiös övertygelse, desto ljusare kommer de att finna den nya värld de flyttar till. Men ju mera de grävt ner sig i små jordiska förhållanden och materiella intressen, desto mera främmande står de inför sin nya till desto otrevligare förefaller de andra världen. Är det inte mycket naturligt att det måste vara så? Vi förändras icke till vår inre människa därför att vi avlägger den jordiska kroppen. Samma intressen som vi hyste här nere, samma fel och samma dygder föra vi med oss efter döden och det beror då på om dessa intressen och dessa egenskaper passar för den nya tillvaron. Hur denna passar för oss. Hur mycket trevnad eller vantrevnad vi finner i det nya livet. Tänk då hur viktigt det är att riktigt förstå betydelsen av vårt liv på jorden och att leva det så att det medför välsignelse för det kommande. Det finns som du vet många människor som inte ens tror att det ges ett liv efter detta eller söka inbilla sig att de inte tror det. Dessa får efter döden ofta den föreställningen att de ännu lever kvar på jorden. De förmår inte lyfta sig över det plan de ansåg vara det högsta. De går omkring i sina gamla förhållanden och inbillar sig att de fortfarande har samma arbeten att utföra. Samma intressen att bevaka. De kunna bara inte begripa att människorna inte längre höra dem och lyda deras befallningar. De känner sig mycket olyckliga över att se sig tillbakasatta och ringaktade. Det kan dröja många, många är, innan en sådan ande kommer till insikt om att han är vad man kallar död, och att det således verkligen finns ett liv efter döden. När de så tjusigt uppvakna, känner de sig mycket främmande och har mycket svårt att finna sig till rätta i sin nya tillvaro. Det finns också människor som till och med bröstar sig över att äga en, som de menar komma högre citationstecken sa upplyst tro. Så, överensstämmande med vetenskapens ståndpunkt, att de förnekar allt andligt i tillvaron och således även ett liv efter detta. Dessa får icke sällan röna följderna av sin föreställning i att de efter döden känner sig som lamslagna. De ligger i en halvt medveten dvala, ur vilken de icke förmår resa sig. Och dock kunna de icke undgå förnimmelsen av att de fortfarande finnas till. De har själva genom sin förvända tro skapat sig detta sorgliga tillstånd av andlig förlamning, som under långa tider kan hålla dem fångna. Du ser således att uppvaknandet efter döden kan te sig mycket olika, allt efter olika sinnesförfattning. Ja, detta uppvaknande är i själva verket det följdriktiga resultatet av vår andliga ståndpunkt, vårt hjärtelag, vårt tankesätt, vår sinnesstämning. Som vi så får vi skörda. En erfarenhet efter döden torde dock för de flesta vara gemensam. Det är en obeskrivligt behaglig känsla av frihet, som själen förnimmer omedelbart sedan hon avlagt den tunga och skröpliga stofthyddan. Det känns så lätt att andas. De plågor sjukdomen medfört är och försvunna. Det nya livet spritter redan i ådrorna. Man känner samma välbefinnande som då en febersjukdom släpper och tillfrisknandet begynner. Ja, sådan är döden. Icke en förintelse utan en födelse till nytt liv. Och sådant är det första uppvaknandet. Har vi efter måttet av våra krafter levat ett liv i godhet, sanning och renhet, så har vi av döden ingenting att frukta men allt att hoppas. Då är han befriaren som med om och varsam hand leder oss över tröskeln till en ljusare värld. Ett håligare liv. Därför har vi all anledning att hälsa honom välkommen när han kommer för att hämta oss. Och skulle han också komma för att taga ifrån oss en av våra kära, så får vi icke glömma att vår älskade för det så mycket bättre på den andra sidan. Och det skola vi med glädje unna den kära bortgångna. Och så ska du komma ihåg att aldrig störa den dödas ro med gråt och klagan. Nej. Bed för din vän. Det stärker bandet mellan er. Så att ni lättare finner varandra igen. När du själv får lämna jorden. Återseendets glädje ska då skänka dig ersättning för den saknad skilsmässan medförde. Ty det ska du veta att döden aldrig förmår att slita de andliga band som här nere knutits i osjälvisk kärlek eller sann vänskap. Universum är utan gräns. Men hur oändligt två vänner än må vara skilda från varandra i rummet, skola de dock mötas igen. Blott de själva önskade. Det är en naturlag lika så allmängiltig, lika så universell som tyngdlagen. Tänk vilken trygghet den vissheten ger oss. Det är ingen nåd då att vara människa. Nu har säkert många rädda frågor krupit fram ur sina gömslen och väntar på att bli besvarade. Inte sant? Du undrar nog hur den där andra världen ser ut. Var den är belägen och hur livet där kommer att gestalta sig. Det finner jag helt naturligt. Men du kan förstå att inte är det mycket vi vet om de yttersta tingen. Och inte är det heller så lätt att riktigt beskriva det lilla vi vet därom. Jag vill dock göra ett försök i mitt nästa brev. Men vänta inte för mycket av gamle morfar.